Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Den här signalen som består av klimatförändringen blir ju allt tydligare jämfört med slumpen och naturliga variationer.
It is indisputable that human activities are causing climate change and making extreme weather events more frequent and severe.
Det är dags att säga hej då till det fossila samhället.
I Afghanistan har 7 provinshuvudstäder tillfallit talibanerna på mindre än en vecka.
Det är viktigt att regeringen inte går in och tar över myndighetsutövning.
Igår så kom det ju lite oklara besked från Morgan Johansson och det har inte blivit klarare idag efter besked från Försvarsmakten.
Det finns en tystnadskultur bland anställda i Göteborgs stad som är kopplad till kriminella strukturer. Och rapporten ger en bild av att personer som ingår i kriminella gäng eller nätverk har en stor påverkan på stadens verksamheter.
Och jag greps väldigt tidigt av en helig vrede och bestämde mig för att det skulle jag aldrig finna mig.
I hetaste laget. Att det är människan som ligger bakom klimatförändringarna står nu ännu klarare enligt FNs klimatpanel. Och Sveriges klimatminister vill sätta skarpare mål och ett slutdatum för att sälja fossildrivna bilar. De antidemokratiska talibanerna i Afghanistan avancerar snabbt och tar över den ena storstaden efter den andra. Samtidigt som Moderaternas Maria Malmer Stenergard och justitieminister Morgan Johansson ordfajtas om hur tolkarna som har anlitats av svenska myndigheter ska skyddas. Och i Göteborg finns en tystnadskultur bland kommunens egna anställda enligt en ny rapport. Och de som gynnas av det är kriminella och extremister. Och socialdemokratiska ikonkvinnan Birgitta Dahl och hennes heliga vrede uppmärksammas i en ny tv-dokumentär. Veckopanelen är här igen. Nu tar vi oss an det som sker under vecka 32. Och det gör vi på en timme. Jag heter Staffan Dopping. Ja, det är ju många olika personer som passerar framför våra panelmikrofoner. En viss rotation har vi, men de flesta kommer tillbaka. Som Dana Pourkoumelian, som är jurist och liberal debattör och ibland uttrycker sig i Dagens Juridik, men också här i Kvartal. Välkommen åter, Dana.
Tusen tack.
Jessica Stegrud, som är sverigedemokratisk Europaparlamentariker sedan 2019. Välkommen tillbaka du också.
Tusen tack.
Och välkommen tillbaka är också Stefan Stern, som är kommunikationsansvarig på Nordstjärnan och tidigare hög politisk tjänsteman för Socialdemokraterna, bland annat planeringschef i statsminister Göran Perssons kansli. Hej.
Tack så mycket, hej.
Ja, vi kan väl börja direkt, eller vänta, det här är ju första gången på långt över ett år som jag faktiskt sitter i samma rum som alla tre panelister. För mig är det nästan sensationellt att jag inte bara glor på en datorskärm. Hur är situationen för er?
Underbart.
Ja, det är kul att se dig i egen hög person igen, Staffan.
Ja, det känns inte så att säga att man går över en gräns eller att man gör någonting. Man inte bara, vad säger Stefan?
Nej, det är helt okej. Jag tror de flesta av oss har kombinerat möten med den så kallade nya tekniken och en hel del liksom fysiska möten ändå. Så att, jag tycker det känns bra.
Men pandemin är ju inte över, får vi höra. Och det sker en ökning av smittspridning i Sverige. Okej, nu har ju alla vi som är vuxna, de flesta har fått 2 vaccindoser och sådär. Och det är på låga nivåer. Men, så man behöver inte skämmas längre ändå, då, trots alla uppmaningar om att egentligen så ska vi vara lika försiktiga som förra året.
Ja, du är ju den enda som jobbar från ditt jobb just nu rent tekniskt. Vi andra är ju inte på jobbet. Så att du får fundera.
Jag får fundera på det. Ja, dock så stannar vi hemma om vi har sjukdomssymptom och vi tvättar händerna noga. Och om vi nyser så gör vi det inte rakt ut utan klockrent i armbågsväcket, eller hur?
Jajamän.
Veckans första huvudämne.
Det är den hittills mest omfattande rapporten från FN:s klimatpanel, IPCC. Och det är tyvärr inte särskilt upplyftande läsning. Och klimatpanelen beskriver det nu som entydigt att det är människans utsläpp av koldioxid som ligger bakom temperaturökningen och menar att drastiska utsläppsminskningar krävs.
Den här signalen som består av klimatförändringen blir ju allt tydligare jämfört med slumpen och naturliga variationer.
Aktuellt, Anders Holmberg såg lika allvarlig ut som han lät när han presenterade klimatrapporten i måndags. Och Sveriges representant, klimatforskaren Marco Rummukainen, såg inte mindre bekymrad ut. Rekordsnabb höjning av havsnivåer, fler dramatiska värmeböljor och annat extremväder. Och sedan den förra klimatrapporten gavs ut för 8 år sedan har den globala medeltemperaturen stigit med 0,2 grader. Så nu är det 1,1 grader varmare på jorden än det var när den industriella revolutionen startade i mitten på 1700-talet. Stefan Stern, blir insatserna för att möta klimathotet några andra från världens länder som en följd av den här senaste klimatrapporten?
Ja, både ja och nej. Alltså rapporten är ju ändå tydlig att det finns globala risker kopplat till klimatet. Och att jag tror att det är till 95% sannolikhet enligt rapporten att det är inte naturliga variationer bara utan det är i huvudsak då människans aktiviteter som skapar den här engradiga värmehöjningen. Å andra sidan så är det inte så mycket nytt i rapporten. De här tipping points eller tröskeleffekterna, de bedöms ju som väldigt låg sannolikhet på. Men jag tror att medvetenheten ökar ju för varje rapport som kommer. Men dessvärre så tror jag att det är inte alltid som medierna, du pratade om gravallvalet här, det är inte alltid som medierna verkligen redogör för de olika scenarier som ändå finns här. Utan det kan finnas en risk här att ungdomar och andra, för den delen också vuxna, tror att domedagen är nära. Och jag tror att vi måste rusta oss globalt sett mot klimatförändringarna. Vi måste bygga om och bygga nytt, göra stora satsningar för att anpassa världen, jorden, infrastrukturen efter klimatet, men vi måste också fortsätta att satsa på den fantastiska nya teknik som i mångt och mycket inriktat på att lösa utmaningarna.
Jessica Stegrud, vilken betydelse tror du att den här senaste klimatrapporten kommer att få?
Ja, alltså jag brukar säga att när de här rapporterna kommer så är det ju för det första rena julafton för politiker, lobbyister, aktivister, bidragsentreprenörer och federalister. Alltså alla kan plocka russinen ur kakan och man kan bedriva eller jobba mot sina egna syften. Jag tycker att det är viktigt att man sitter lugnt i båten. Precis som du beskrev här innan så det är faktiskt inte så mycket nytt i den här rapporten. Jag skulle vilja säga att jämfört med millennieskiftet så skruvar man faktiskt till och med ner de värsta scenarierna. Samtidigt uttrycker man sig skarpare. Man tycker sig veta lite mer att det här är faktiskt den utveckling vi har att vänta. Jag tycker det jag ser nu från min horisont i EU-parlamentet är ju alla miljarder som satsas på helt fel saker. Man håller en väldigt hög retorik. Jag har suttit i debatten när man pratar om att det här handlar om mänsklighetens existens. Vilket ingen av de här rapporter säger att vi kommer försvinna från planeten.
Men du, till exempel så sägs det i rapporten att så här varmt som det är nu i genomsnitt på jorden har inte varit på 100 000 år ungefär. Är det en faktauppgift som får dig att reagera på något sätt?
Jag tror att, precis som du också nämnde här innan, att vad vi måste göra, det är lite olika saker. Naturligtvis måste vi göra rätt investeringar. Att hålla på med symbolpolitik, att hålla på att satsa miljarder efter miljarder på saker som har noll effekt, och det har jag många exempel på.
Vad tänker du på när du säger så?
Vi kan ta energivande i Tyskland, energivande i Tyskland. Vi kan ta den. Kostar tusentals miljarder. Ja, kärnkraftsnedläggningen. De bara orsakar problem. Högre elpriser. Marginellt mindre utsläpp. Vi kan ta samma land. De har energieffektiviseringar som har gjorts på 8000 miljarder. Som har skett i klimatets namn. Har haft noll effekt på utsläppen. Och det här, liksom det finns miljarder. Så jag tror på rätt åtgärder. Jag tror på teknikutveckling. Naturligtvis bevara kärnkraften. Det är galet som man gör nu. Att fasa ut kärnkraften till förmån för till exempel vindkraft.
Men nu är det rapporten i första hand som ju kom då i måndags. Dana Porkamelia, forskarna som ligger bakom den här rapporten, och de är många, de darrar ju inte på manschetten.
Nej.
Vissa tecken på jordens uppvärmning går ännu snabbare nu, säger de. Och det är entydigt att de här klimatförändringarna är orsakade av människans aktiviteter. Och tidsfönstret för att bromsa koldioxidutsläppen är bara något tiotal år, sägs det.
Ja, alltså.
Men vilken påverkan får det här för beslutsfattare och privatpersoner?
Alltså jag tycker först och främst att det är ganska viktigt att förstå att den här rapporten, bara första kapitlet, är författad av 230 forskare från över 60 länder. Och det är peer review, det vill säga att det är referatgranskat. Och det är 14 000 studier, vetenskapliga studier, som bara ingår i det första kapitlet. Och när slutsatserna är så tydliga, att det är människan som ligger bakom det här. Vi har den högsta koldioxidhalten som vi har haft på två miljoner år, och det högsta metanutsläppet, värmen i havet går upp, och att man kan se väldigt tydliga förändringar i extremväder. Det här är ganska, alltså, man kan ju dribbla bort och säga att det blir alarmerande för unga personer och så vidare. Jag själv är bara 27 år gammal, men när världens främsta klimatrapport kommer fram och visar de här slutsatserna, jag tycker det är källa för oro, och jag tycker att det bör ta på största allvar. Och något som jag tycker är ganska tydligt, det är ju att vårt beroende av fossila bränslen är det som har drivit på den här utvecklingen, framförallt under industrialiseringen de senaste 70 åren. Och vi måste ju bort från de här fossila bränslen och det här beroendet. Men frågan är ju hur det ska göras.
Ja, på samma linje var ju då en av de som gärna ville kommentera IPCCs nya rapport, miljö- och klimatminister Per Bolund, som sa så här i SVTs morgonstudion.
Det är dags att säga hej då till det fossila samhället. Det är dags att sätta ett slutdatum för när vi ska sluta använda fossila bränslen. Säga tydligt att vi inte kommer tillåta att man utvinner kol, olja eller naturgas i Sverige, för att de är en del av problemet och inte en del av lösningen.
Miljöminister Per Bolund sa också, som han har gjort många gånger förr, att Sverige har legat före, har gjort mer än många andra länder för klimatet, men att vi behöver göra ännu mer. Men hur överens är vi i vårt land om vad som är rätta medicinen för att minska riskerna för framtida katastrofer som är kopplade till det här? Stefan?
Nej, men naturligtvis är det som Dana säger, att det är stora risker som otvetydigt pekas på kring klimatförändringarna. Men det jag menar, det är att det är farligt om unga människor till exempel inte tror att det finns någon möjlighet framåt, att det inte går att lösa. Det är därför också det är viktigt att peka på att till exempel de här tipping points, alltså de här irreversibla väderhändelserna och tröskeleffekterna, bedöms som väldigt osannolika, därför att det är de som ofta finns i alarmistiskt beskrivna i medierna. Den svenska debatten som du tar upp, Staffan, alltså, det är ju viktigt ändå. Sverige bidrar i ett globalt perspektiv väldigt lite till klimatutsläppen. Och vi har också väldigt lite utsläpp per capita jämfört med de länder som vi typiskt sett jämför oss med. Till exempel i Tyskland så släpper man ut per person dubbelt så mycket som i Sverige. Och den stora utsläpparen här, Kina, som står för en tredjedel av de globala klimatutsläppen, där har man ungefär 75% högre utsläpp än en genomsnittssvensk. Men självklart så har vi alla ett globalt ansvar för att rusta samhället, se till att lösa det här genom att bygga om och bygga nytt. Och det behövs förstås globala åtgärder. Det behövs en koldioxid. Det behövs ett pris på koldioxid. Och det behövs framförallt en injektion, så att den nya teknik, till exempel elektrifiering av transportsektorn som vi ser. Och det går ganska fort på flyg och sjöfart också. Och du ser inom industrin där vissa råvaruprocesser byts ut mot förnybart eller bort från det fossila. Och där du ser också att processer blir icke-fossilt. Det går väldigt fort nu, så att du behöver en satsning på ny teknik via de företag som ligger i framkant.
Men jag tolkar det som att du tycker att det är farligt att beskriva det som att det är, vi går mot undergången, och att det är något av en inramning av de här rapporterna som du inte tycker är så smart.
Jag förstår vad medias uppgift är. Och utifrån medias uppgift, så som media ser på sig själva, så har jag lägger ingen värdering i det. Men eftersom vi diskuterar fakta här nu och vi diskuterar åtgärder, så är det viktigt att tänka sig att vi har möjligheter.
Dana?
Ja, jag håller helt med dig, eftersom att om det nu är så, vilket mycket pekar på, att det är människan som är orsaken bakom de här förändringarna under de senaste decennierna, då är det också människan som kan vara lösningen. Det låter ganska torftigt, men så är det ju. Och någonting som är otroligt viktigt här, det är ju att den ekonomiska utvecklingen som har lett till de här fossila utsläppen är ju också det som kommer att kunna sänka dem. Vi ser exempelvis i Peter Karlsson, som är vd och grundaren av Northvolt, som just nu har smält upp en enorm batterifabrik i norra Sverige som ska öppna upp nu till slutet av året. Och de håller på att skapa världens grönaste batteri. Och de har fått in ordrar på över 200 miljarder kronor från internationella biltillverkare. Northvolts före detta praktikant, som heter Fredrik Åkerman, som gick vidare till ingenjörsstudier vid Berkeley. Hans företag håller just nu på forska fram ett nytt djurfoder där man ersätter huvudkomponenten med en särskild typ av alger.
Så du är superoptimist, låter det?
Men jag är superoptimist, för att jag vet vad innovatörer kan göra, jag vet vad marknaden kan göra, och jag vet vad så otroligt många svinduktiga svenskar har gjort och fortsätter att göra. Och det är det här som jag vill att regeringen och partier fokuserar på att främja.
Jessica?
Ja, alltså, det har aldrig pratat så mycket om vetenskap. Det har aldrig pratat så mycket, man hänvisar till vetenskapen hela tiden. Samtidigt så har det nog aldrig fattat så mycket irrationella och ideologiskt färgade beslut. Det hänger inte ihop. Det gäller Miljöpartiet. De har i många år nu sagt att vi har 5 år på oss, vi har 10 år på oss och så vidare och så vidare. Samtidigt så föreslår man utbyggnad av höghastighetståg som tar årtionden till exempel. Man gör sig av med kärnkraften, in med vindkraft som släpper ut mer. Det du nämner nu, det här med batterifabriker och så vidare, det är såklart jättebra. Det är liksom ett steg i rätt riktning, och jag tror också på innovation och teknikutveckling. Vi ska komma ihåg bara att vi skapar nya miljöproblem. Vi vet ännu inte hur vi ska återvinna allt detta. Vi vet heller inte hur elektrifieringen ska, hur vi ska få tillgång till all el som vi kommer behöva i samband med elektrifieringen. Vi gör oss beroende av Kina, vi gör oss beroende av Kongo och så vidare. Jag tycker att man har ett ansvar att se till helheten, och det gör man inte.
Stefan Stern?
Nej, men i den delen är det väl viktigt att det är viktigt att marknaden får fortsätta att vara innovativa och att politiken förhåller sig teknikneutral.
Mm. Alltså det fast det sker ju inte idag. Det är ju inte så idag.
Men det är viktigt att vi kommer till den punkten. Därför att det finns en annan poäng här, och det är en global debatt. Det är att det finns väldigt många krafter, politiska krafter, som länge har velat byta ekonomiskt system, som vill bort från marknadsekonomi och demokrati. Och som använder de här allt för domedagsmässiga beskrivningarna till att äntligen känna att deras stund är kommen. Att nu ska vi in i, ibland pratas det till och med om någon slags världsregering som ska reglera och ta bort människors frihet och så här. Men historien lär oss att innovation och ny teknik som är hållbar, det uppstår i konkurrensutsatta marknader. Och teknikspridning till länder som industrialiseras sker via frihandel. Mm. Så att det är otroligt viktigt att demokrati, marknadsekonomi och innovation här sätts i förgrunden. Och sen ska politiken ha sin roll också, men inte syssla med att gilla viss teknik och ogilla annan.
Men är det helt och hållet våra politiker och beslutsfattare i näringslivet som ska göra det som krävs för att rädda planeten från värmeslag? Eller har vi medborgare också ett ansvar för att ändra vårt beteende? Dana?
Ja, alltså, en sak som den här rapporten också säger på ett så här typiskt forskaroptimistiskt sätt är ju att alla bäckar små och alla förändringar räknas. Och för att det faktiskt ska räknas så behöver ju ja, kanske 80% av varje lands befolkning ändra sitt beteende ganska markant för att det ska synas antingen i konsumentmönster, i klädval, i vad man äter, vad man dricker, vart man reser, allt möjligt. Och det här är ju så otroligt mycket svårare att förändra än att förändra de medel som människor faktiskt använder sig av. Så jag måste ändå säga att förändringarna måste ske på en politisk nivå mer än på en individuell nivå för att det tidigare är bara mer realistiskt.
Men ska jag sluta och sortera speciellt matavfall som jag gör och se och jag skiljer på alla möjliga olika varianter, plast och papper och metall och glas och tidningar. Ska jag sluta med det för att det är så futtigt?
Det tycker jag inte, eftersom att när en person gör det och sen en person till gör det, alltså man skapar ju någon typ av kultur. Alltså, man skämtar om att när terrorattentatet skedde på Drottninggatan så var det svenskar som källsorterade bara 3 gator bort och hade ingen aning om vad som pågick. Ett svenskar älskar att källsortera så mycket. Och bara genom att man skapar en sån kultur så skapar man också en kultur som man kan exportera. Och hur liten piss i havet källsortering ändå är så gör det en viss skillnad för den fina miljö vi har här i Sverige. Så jag tycker ändå att så här, gör det du kan, men de stora förändringarna måste ju ske på en politisk nivå.
Nej, men det är klart att politiken har ett viktigt ansvar här, men som jag påpekar förut så behöver vi pris på koldioxid. Och det kan vara ett politiskt beslut eller sannolikt flera politiska beslut. Likt till exempel EUs utsläppshandel ETS som är någon slags prissättning på såna här externa faktorer som koldioxid. Och sen kommer andra drivhusgaser också. Men det är klart att även det här som är personligt ansvar, där måste man ju ändå få diskutera vad som är data och evidensbaserat. Och flyget som har varit väldigt mycket i fokus, det står ungefär för 2,5% av de globala utsläppen. Mm. Och om vi tittar i den svenska kontexten, det är få som vet det. Men till exempel husdjur, hundar och katter är ekvivalent i stort sett med flygande som svenska folket gör. Och det beror på att det är så mycket kött i djurfodret så att husdjur, alltså hund och katt som ju är jättepopulärt förstås, och jag lägger ingen värdering i det. Det bör man ju då känna till att det är i stort sett lika med flyg för svenska folket. Så att jag efterlyser, låt oss titta på data, låt oss titta på vad som är effektivt så att vi får ut bästa nytta av de åtgärder vi diskuterar. Men sen så är det innovation och ny teknik som löser det.
Nej, men det är ju precis det som inte sker idag. Det är det jag tjatar om. Jag kan verka lite tjatig här, men jag ser hur miljarder slösas på saker som inte kommer göra någon skillnad. Och i slutändan, jag tror att när det gäller just EU, eftersom det ligger mig nära nu, jag jobbar med det, så man har ju pratat innan om att migrationspolitiken har varit någon grund för att EU-samarbete kommer liksom fallera så småningom om vi hade Brexit. Jag tror att klimatfrågan kan bli en sån här. Alla åtgärder man har tvingat på konkursmässiga länder, den takten man har skruvat upp nu som är helt orealistisk. Och så kommer stå väldigt hårt. En ökad energifattigdom, ökade elpriser. Man fattar också, man gör investeringar i saker som är helt onödiga. Det här med handel, frihandel, det har skapat välstånd runt hela världen. Och det är också så vi får länder att lyfta sig. Och det är först när man har mat på bordet, när man har kommit upp en bit i välståndstrappan, det är först då du har möjlighet och resurser att satsa på ett bättre klimat eller miljö, din närmiljö. Kina är ett gott exempel, där ökar man ju nu utsläppen. Fast man har börjat, man säger att man ska sätta ett pris på koldioxidutsläppen, men man ökar dem fortfarande. De har ju alldeles störst incitament egentligen gentemot sin egen befolkning att minska fossilberoendet, med tanke på att miljoner människor dör faktiskt av farliga partiklar. Så att det finns mycket vi kan göra.
Nu går vi vidare till en högaktuell fråga som är både global och nationell.
I Afghanistan har 7 provinshuvudstäder tillfallit talibanerna på mindre än en vecka.
Igår så kom det ju lite oklara besked från Morgan Johansson, och det har inte blivit klarare idag efter besked från Försvarsmakten.
Oppositionen har satt hård press på regeringen de senaste dagarna för att den ska agera så att de afghanska tolkar som varit anställda av Försvarsmakten på plats i Afghanistan nu ges skydd i Sverige.
Det är viktigt att regeringen inte går in och tar över myndighetsutövning.
Ja, Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard har i Ekot beskrivit justitieminister Morgan Johanssons uttalanden som otydliga när det gäller afghanska tolkar som kan vara hotade när talibanska styrkor på allt fler håll tar makten. Moderaterna vill att regeringen ska agera för att afghaner som har arbetat för den svenska styrkan i Afghanistan och som är i behov av skydd ska få komma till Sverige. Morgan Johansson sa till en början tvärt nej. Att agera som regering skulle vara ett brott mot grundlagen, sades det. Men sen kom ett nytt besked, nämligen att Migrationsverket och Försvarsmakten nu för samtal och arbetar för en lösning på frågan. Sverige har tagit emot hundratusentals utländska medborgare under de senaste 5-10 åren. Men frågan om tolkarna verkar otroligt svår på alla möjliga sätt. Panelister, Stefan Stern, Jessica Stegrud, Dana Purkomelian. Finns det anledning för Sverige som land att erbjuda en fristad för afghanska tolkar och andra tidigare lokalanställda som kan vara måltavlor för landets talibaner?
Ja.
Självklart.
Ja.
Du tvekade lite grann där.
Ja, men det var det här med hur många du inkluderar.
Ja, alltså, okay.
Det var det massa del. Tolkarna, absolut.
Hur, Stefan Stern, hur kan Sveriges ansvar för de här personerna beskrivas?
Ja, som ren självbevarelsedrift. Dels så kommer Sverige sannolikt behöva delta i utländska operationer flera gånger framåt, och då behöver man ju inte fly sitt ansvar för dem som man har anställt och man har varit beroende av. Men sen är ju Sverige oerhört beroende av NATO för sin säkerhet, för sin nationella säkerhet. Och då bör man ju också göra som de flesta andra NATO-länder, ta ansvar för de lokalanställda och inte minst de här tolkarna. Så det är ren självbevarelsedrift.
Men Dan, om det är så här självklart, vad säger du om den här ordstriden som har varit mellan Moderaterna och justitieministern?
Ja, alltså jag har ju blivit bara än mer stärkt i min övertygelse om att Morgan Johansson är min least favorite minister. Och jag ska förklara varför. Jag tycker att Morgan Johansson har en ganska farlig kombination av att vara både dåligt påläst och väldigt ivrig, vilket gör en person ganska onyttig. Och jag ska förklara varför det är så. Först kom ju det här uttalandet om att det skulle strida mot grundlagen att ta hit de här personerna. Det stämmer inte. Det finns en paragraf i utlänningslagen som ger de här tolkarna möjlighet att kunna komma till Sverige och få asyl genom kvotflyktingssystemet. Och det alliansregeringen använde sig av 2014 för att få hit de tolkarna som bistod Sverige i Camp Northern Light, som avslutades 2014. När de cirka 1000 svenska soldater kom hem 2014, då var det 50 soldater kvar. Och med Morgan Johanssons beräkning, som han genom sin pressekreterare skrev till Expressen, att det kan handla om 10 000 personer. Ja, 10 000 delat på 50, det innebär att varje svensk soldat skulle behöva få med sig en tolk och 199 personer till som man skulle få asyl i Sverige. Och det visar att Morgan Johanssons matte är ungefär lika bra som de svenska PISA-resultaten. Så det gör mig ganska irriterad. Sen så finns det en annan sak utöver de här rena felaktigheterna. Och det är ju liksom respektlösheten som Morgan Johansson utstrålar. Precis som du sa så är det ju en självbevarelsedrift. Och det är en förbannad plikt att ta hand om de som har ställt upp för oss. De här personerna, uttryckte Morgan Johansson, att vi kan inte ta hit varenda afghan som har jobbat för Sverige. Nej, det kan vi inte göra. Men vi ska ta hit de afghaner som genom sin gärning för Sverige har fått en måltavla mellan ögonen när nu talibanerna intar deras hemstäder. Och nästa gång vi behöver tolkar i Afghanistan, då kommer ingen ställa upp för att hela deras familj blev hängd på studs när talibanerna kom in.
Men måste det vara så att säga ond vilja bakom att det är sån här konstig diskussion?
Nej, det är inkompetens är det.
Stefan Stern, förstår Morgan Johansson inte vad Maria Malmer Stenergard säger och skriver? Eller förstår inte Maria Malmer Stenergard vad hon själv säger och skriver?
Alltså det som rör säkerhetspolitik och försvar och säkerhet, det lämpar sig illa för politiskt spel. Mm. Och jag tycker att Morgan Johansson hade inte, hur ska jag uttrycka mig diplomatiskt, den takt och ton som krävs när vi pratar om försvaret. Utan han försökte sannolikt med de här 10 000 värna och mobilisera 10 000 afghaner, mobilisera någon slags riksdagsmajoritet mot det här utskottsinitiativet. Men det var Det var inte rätt tid. Han förstår, men han klampade fel.
Men det faktum att Moderaterna, som ju generellt senaste 3-4 åren har velat kraftigt minska invandringen och kanske särskilt asylinvandringen, i det här fallet är det de står på barrikaderna för att ta in några fler med skyddsbehov, och att regeringen inledningsvis står på bromsen. Jessica Stegrud, hur ser du på det?
Nej, men först och främst, de tycker som vi att det här kan ju rymma i det redan beslutade kvotandelen, så att säga. Och sen tycker jag det är ändå intressant. Vi har en regering som har gjort allt för att 10 000 afghaner utan asylskäl ska få stanna i Sverige.
Eller 7 eller 9 000, va? Inte 10, va? Om man ska vara noga.
Okej, men det är väldigt många. Det är väldigt många fler än 100, 20 tolkar
och deras andra. Gymnasieamnestin, tänker du på?
Ja, men man har ju fullständigt liksom vridit ut och in på sig själva för att fixa det. Man var också väldigt angelägna om att få hem IS-terrorister. Så att i vissa hänseenden så har vi liksom inga gränser, det finns ingenting. Och sen i det här unika fallet, precis som ni nämnde innan här, de har hjälpt vår försvarsmakt under väldigt svåra förhållanden. Och naturligtvis så ska vi ställa upp på det. Och med det sagt, de får liksom inrymma, Sverige ska ha en liksom netto noll invandring. Vi kommer åt till ett ämne som kommer verkligen beskriva varför. Så det är viktigt. Men att vi liksom gör ett undantag eller rymmer de här i beslutad kvot, det tycker jag är väldigt naturligt. Sen,
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Jan Johansson på Twitter är ju ett sorgebarn. Som han beter sig på Twitter i alla möjliga ämnen och så vidare. Det är inte värdigt en minister, det är inte det. Men tyvärr är det också symptom på den här nonchalanta regeringen. Man har suttit för, jag vet inte hur man beter sig, men det finns fler ministrar som beter sig så här.
Men låt oss inte glömma bort Afghanistan också, för att det är ju det som är huvudtemat här. Och där skärps ju läget för varje dag. De två näst största provinshuvudstäderna är redan intagna. Talibanerna. USA tar hem nu sin ambassadpersonal i Kabul och tar in soldater, du får vänta lite, för att göra detta under säkra förhållanden. Och frågan är hur länge huvudstaden står emot angreppen. Och så om man då tittar på andra länder, till exempel Danmark, så går det till på ett annat sätt än i Sverige. Där kan regeringen erbjuda skydd och uppehållstillstånd för hotade afghaner. Och i Tyskland och Finland går det till på liknande sätt. Men Sverige har inte det systemet, säger utrikesminister Ann Linde till Svenska Dagbladet. Så min fråga till Sverige, till panelen, är, har Sverige rätt system?
Vi har ett väldigt märkligt system, och vi har ett system med väldigt stor förbättringspotential. Det som jag skulle vilja uppmuntra Moderaterna att göra, det är att om man verkligen menar allvar med att ge skydd åt de här afghanska tolkarna, att det är vår plikt. Varför la man inte fram ett lagförslag redan 2014? För det här var ett problem för alliansregeringen också. Man fick flyga ut de afghanska tolkarna ut ur landet för att de skulle kunna söka asyl från ett annat land än Afghanistan till Sverige.
För att det står så i lagen.
Det står så i lagen, precis. Och nu är vi i exakt samma situation. Bara den skillnaden att alla svenska soldater har lämnat. Talibanerna håller på att göra mos av hela Afghanistan. Och det finns inte en enda människa, verkar det som har gjort en jäkla lista på de här tolkarnas namn, var de befinner sig, hur man kan hitta dem. Om man nu menar allvar med att det här är Moderaternas princip, det här är en principfråga, varför la ni inte fram ett förslag 2014? Den som menar allvar med det här behöver reformera systemet så att vi kan ha en liknande uppgörelse som i Nederländerna, som i England, som i USA.
Om man lyssnar till andra partier än Socialdemokraterna så låter det som om det här är en fråga där man tycker att man kan eller måste köra snabbt och obyråkratiskt. Nyamko Sabuni till exempel säger till Dagens Nyheter att de tolkar som att bistått Sveriges ISAF-styrka ska likställas med veteraner. Mm. Vi överger inte våra soldater, säger Sabuni. Vänsterpartiet vill också se handling från regeringens sida. Och detsamma vill också Centern, Sverigedemokraterna, ditt parti Jessica, och Kristdemokraterna. Ja, Miljöpartiet också, om jag har förstått rätt. Afghanistan har ju varit ett bekymmer för den fria världen i decennier, och under 00-talets första år så var Sverige djupt engagerat i en insats för att stärka Afghanistans egna krafter, och med både militära och civila resurser skulle man hjälpa afghanerna att bygga ett fungerande land, helst fritt och demokratiskt. Det gick inte särskilt bra, får man väl säga nu i efterhand, men finns det några generella lärdomar av detta, alltså när det gäller hur ett rikt sekulärt land i väst vill bidra till att ett fattigt, odemokratiskt och starkt religiöst land i öst ska bli mera som vi i väst?
Mm. Alltså, man får ju ändå fråga sig hur det är möjligt att efter 20 år och miljarder dollar intryckt i allt från säkerhet till krigsföring till demokratiutveckling till bistånd. Trots detta så har 60 000 talibaner lyckats att få ett helt land. Jag vet inte hur många invånare det finns i Afghanistan. Det måste jag erkänna. Men 60
är det inte 40 000, miljoner?
40 miljoner.
Olika beräkningar.
60 000 talibaner kan få 20 år utav västerländsk utveckling att fallera på en vecka. Det är 15 av 34 provinshuvudstäder nu som beräknas ha fallit på en vecka. Och vad är det då för korrupt land som man har haft att göra med? Hur är det möjligt? Och är det då rimligt att fortsätta ge bistånd till ett land som går i den här utvecklingen? Det är jätteviktiga frågor att lyfta.
Stefan och sen Jessica.
Nej, men vi diskuterade den svenska politiken nyss, men det riktigt allvarliga är ju vad som händer framåt. När president Biden framförallt av inrikespolitiska skäl har fattat det här beslutet, och det är klart det är 20 år, jag tror att det är 48 miljarder dollar och ungefär 20 000 skadade soldater eller dödade från USAs sida. Så det är klart att han fattar ett politiskt beslut. Men Afghanistan kan ju mycket snabbt bli bas för terrorattentat mot Europa. Du kan se islamistisk terror också mot USA. Jag skulle inte bli förvånad om vi om något år eller så står inför en ny global diskussion där man måste sätta in ny trupp för att stävja de här stora riskerna. Och jag är personligen ganska orolig till vissa amerikanska tendenser. Gudskelov har vi en ny president nu, och den var väl värre under Trumps situation. Men just det där att Amerika eller USAs, som man ibland kallar roll som världspolis, ifrågasätts. Alltså vi behöver tyvärr, som världen ser ut, boots on the ground. Mm. Vi behöver det på marken för att upprätthålla stabiliteten i världen så som det
men
ser
gjorde
ut.
Sverige rätt som beslöt sig för att ta bort till slut all militär personal från Afghanistan?
Sverige följer ju de internationella besluten. Och det är det som är så märkligt, att man inte gjorde det kring tolkarna just. Därför att du har 28 NATO-länder, och till och med NATO-landet Danmark som du beskrev, Staffan, kunde hitta i sitt system ett sätt att med självbevarelsedrift lösa frågan. Och det är klart att Sverige med sitt system, till exempel via kvotflyktingssystemet, kan lösa det här med tolkarna. Men det som är riktigt farligt är vad händer på sikt här nu om vi får Afghanistan som bas för fortsatt terrorism. Så att den här frågan är inte färdigdiskuterad.
Jessica?
Det här är vad som händer när du har ett land som i grund och botten styrs av olika klaner, där du inte har en sammanhållning, där du inte har de här fundamenten för att faktiskt bygga upp en demokrati. Det är otroligt svårt. Det är ett stort sorgbarn, och det är en tragedi naturligtvis.
Jag skulle vilja koppla an lite till det som Stefan sa. Och det är ju det här, vilket utrymme lämnar man när man ger sig av från Afghanistan? Är det Ryssland som kommer komma in? Är det Kina som kommer komma in? Den som har makt över talibanerna eller förser dem med både politisk agenda och vapen, den makten kommer kunna rikta den kraften mot västvärlden. Och det här är bara en teori från min sida. Men efter 20 år i Afghanistan så har USA beslutat sig för att dra sig ur. Det är både politiskt, men det innebär också att man anser att den militära kraften behöver läggas någon annanstans. Var är det en annanstans? Jag personligen tror att det är Kina. Att de här miljarder dollar som man har, man kan inte lägga det på talibaner i Afghanistan. Man måste rikta det mot att både rusta upp datasäkerheten, rusta upp kontrollen över handeln jämte mot Kina. Men precis som du sa, när man lämnar den här minan i Mellanöstern, är man inte då kontraproduktiv mot det större mål som man nu vill rikta sina resurser mot? Så det är min oro i detta.
Det finns ingenting som skapar en känsla av att det kommer gå bra, låter det som, när det handlar om Afghanistan.
Nej, jag tror tyvärr inte det faktiskt.
Det ser mörkt ut.
Det ser faktiskt mörkt ut.
Och nu passar jag på att kort uttrycka mitt och övriga redaktionens tack för att ni följer och lyssnar på materialet som Kvartal erbjuder. Poddarna, texterna, bilderna. Och om ni inte redan har skrivit upp er på vårt nyhetsbrev, så gör det nu. Det gör ni enkelt på hemsidan, och där ser ni också vilka alternativ som finns när det gäller att skänka pengar till verksamheten. Nu fortsätter veckopanelen med Stefan Stern, Jessica Stegrud och Dana Borkomelian.
Det finns en tystnadskultur bland anställda i Göteborgs stad som är kopplad till kriminella strukturer. Det visar en ny rapport som har beställts av politiken. Anställda drar sig bland annat för att polisanmäla om de har sett brott begås eller själva blivit utsatta av rädsla för repressalier från kriminella.
Det var Sveriges Radios Jenny Hellström som rapporterade i Ekot, och den som har skrivit rapporten om tystnadskulturen, Anna Hedin Ekström, gav exempel på kriminellas påverkan på anställda i kommunen.
Narkotikaförsäljning till exempel, i området där du arbetar, så du rör dig i det här området, du bevittnar en händelse, men du drar dig för att anmäla det av rädsla för att bli utsatt.
Det nämns också i rapporten att det förekommer att anställda i Göteborgs stad håller tyst om en del problem gentemot sina chefer för att verksamheten ska framstå i bättre dager. Jessica Stegerud, hur överraskande är de här interiörerna som kommer fram i Göteborgsrapporten?
Inte ett dugg. För mig är det inte ett dugg. Jag måste säga att jag blev väldigt berörd när jag läste det. Jag läste också en väldigt bra kolumn av Adam Sveiman, Göteborgs-Posten, som också beskrev den här rapporten. Och det här är faktiskt en av de anledningarna till att jag klev in i politiken och blev ju sverigedemokrat. För det här är någonting som jag har sett i årtionden. Jag har följt Järvafältet på nära håll i årtionden. Jag har bott många år i Malmö. Jag har sett hur bostadskvarter, hur bostadshus till och med blivit övertagna av kriminella. Hur bostadskvarter har blivit övertagna av kriminella. Hur företagare inte kan åka in i vissa områden. Hur kriminaliteten liksom äter sig in i samhället. Jag har pratat med många åklagare om parallella rättegångar. Om hur rättsväsendet är ansatt. Lägg till det här med hur den här assistansfusket till exempel, den organiserade brottsligheten tack vare arbetskraftsinvandringen. Det är så många delar av vårt samhälle. Det här är det största hotet mot liksom rättsstaten, mot ett civiliserat demokratiskt samhälle. Det går liksom inte att överskatta de här problemen.
Kan man förstå att anställda reagerar på det här viset för att det känns farligt eller hotfullt eller starkt obehagligt att så att säga, direkt konfrontera hot och sånt där som finns?
Självklart. Alltså, att, jag menar, du har ju till och med de som ska sätta p-böter, lapplisor kallades de förr i tiden, jag vet inte om de kallas det idag. Men alltså, som inte ens kan göra det i vissa områden. Du kan ju rabbla hur många problem som helst. Man har inte tagit det här på allvar. Det pratas om den här bilden av Göteborgs stad. Precis samma sak har vi i Malmö och andra orter också. Det är bilden som man måste bevara. Jag tror också att de som har insikt i det här på liksom chefsnivå, politikernivå, alltså, det har blivit så övermäktigt. Den naiva politiken, inställningen, hur man har hanterat det här i årtionden, hur liksom små problem har fått växa sig så stora. Det gör att man vet faktiskt inte vad man ska göra nu. Mm. Det här att erkänna de här problemen, det är som att du beskriver dem nu i rapporten eller om det var Adam Sveiman, men det är som att hålla på med lite plåster här och var och laga och lappa, det kommer inte hjälpa.
Nu läggs det i alla fall fram tydligt och det är beställt av politikerna i Göteborg. Rapportförfattaren Anna Ekström,
och demokraterna som beställde, mycket bra.
Hon säger till P1 Morgon, Ekström, att det är inte så att man låter bli, om man är anställd, att anmäla våld och direkta hot. Men däremot ofta när det handlar om det hon kallar för subtila hot, till exempel som att en kriminell person betonar att den vet var en tjänstemans barn går i skolan och den typen av saker och ting. Stefan Stern, vad i det här reagerar du starkast på?
Nej, men det är klart att det faller in i ett mönster av skjutningar, sprängningar, brottslighet som människor upplever och som det finns data på att det är ett stort problem i Sverige. Och precis som vi har en politisk debatt om skärpta straff på flera av de andra områdena, och det är ju nödvändigt, så behöver man ju skärpa straffen här också kring det då som närmast är otillbörlig påverkan. Och det här har ju ingenting primärt med Göteborg att göra, utan det är klart att det finns kriminella släktbaserade nätverk i till exempel Malmö och som nämndes här, och även Stockholm. Men det här sätter fingret på ytterligare en sak. Ämnet är allvarligt, men jag vill ändå vidga det lite grann. Det jobbar 1,6 miljoner människor i offentlig sektor. Det är en tredjedel av den arbetsföra befolkningen i Sverige. Och vi har haft en liten tro i Sverige på att vi behöver inte mäta och undersöka och följa upp vad som kommer ut ur den offentliga sektorn. Utan om vi bara satsar pengar och resurser, så kommer det uppstå någon form av outcome som är bra och fylld med kvalitet. Låter man bara de anställda där jobba på, så får man en effekt som är kvalitetsmässig. Och i den här rapporten så finns det ju också annan typ av tystnadskultur som rapporteras. Det har alltså inte med det här att göra, utan det har med att man inte lyfter på problem. Man vill inte ta upp att det inte är tillräckligt effektiva åtgärder eftersom outcome är dålig.
Eller tror man att ens chef kommer inte uppskatta saklig, fyllig information om sånt som inte ser bra ut?
Det kan finnas massor av orsaker, men min poäng just i den här delen är att 1,6 miljoner människor är just människor. Och det innebär att vi måste i Sverige, när vi satsar ungefär 800 miljarder på vård, skola och omsorg. Och det är då både kommunen, alltså primärkommun och sekundärkommun. Vi måste börja mäta mer. Vi måste följa upp. Vad får vi för våra resurser? Och inte minst då när den demografiska utmaningen växer, så måste vi vara lite mer noggranna med vad vi får ut av den offentliga sektorn.
Det här är veckopanelen från Kvartal, vecka 32. Vi bör följa upp ett av förra panelveckans huvudämnen, nämligen det beslut av Mark- och miljööverdomstolen som innebär att cementfabriken i Slite kan tvingas stoppa all cementtillverkning redan i november. Men i veckan hade regeringen funnit på råd.
Det handlar ju om att minimera eller avvärja konsekvenserna på kort sikt. Därför att om vi inte skulle göra något, så skulle det bli totalstopp för att kunna producera cement från 1 november vid den här fabriken.
Den här föreslagna lagändringen innebär alltså inte att regeringen utvidgar nuvarande tillstånd i volym, utan bara att det förlänger Cementas nuvarande tillstånd i tid.
Näringsminister Ibrahim Baylan och miljö- och klimatminister Per Bolund då, som stolt kunde berätta i veckan att nu har man löst det här akuta och 8 månader till kan Cementa efter det här datumet 1 november hålla på med cementtillverkningen. Är det frid och fröjd nu, Stefan Stern?
Nej, det är det inte. Man har köpt sig lite tid inom regeringen. De har 8 månader på sig att lösa ut den här frågan. Och det är ju en i raden av konfliktfrågor som finns just nu för Socialdemokraterna och Miljöpartiet att hantera i regeringen. Vi har sett Arlanda. Sverige måste ju ha som exportberoende land en infrastruktur kring sin stora flygplats. Vi har sett det kring mineraler. Det vill säga, vi behöver ju utvinna mineraler i Sverige om vi ska klara alla de målsättningar vi har satt upp. Vi ser det nu kring strandskyddet, vi kommer se det kring skogen med äganderätten kontra skydd för flora och fauna. Så att vi går mot ett politiskt år med många konflikter mellan S och MP. Men för företaget och för de hundratusentals anställda jobb som faktiskt i förlängningen hotas, så har vi inte sett en lösning.
Dana Purkumelian, Känner du dig trygg med detta, att cementbrist kommer inte att bli ett problem för Sverige?
Jo, det kommer det. Om inte Cementa får det här tillståndet så kommer det absolut bli det. Enligt byggföretagen så är det 75% av all cement som används i Sverige som kommer från Slite. Så det är ju antingen att fortsätta att utvinna cement på Gotland eller att importera cement någon annanstans ifrån där det verkligen inte finns samma miljöreglering som vi har här.
Men man kan se en del paralleller också till det med tolkarna. För här säger regeringen att vi går inte, stolpar inte in i det som domstolarna ska göra. Det är inte politik, utan vi gör, det går parallellt det där spåret. Men på något vis lyckas man ändå med att föreslå förändringar i lagen, åstadkomma det är väldigt kreativt, kan man säga. Eller?
Alltså när det handlar om att ta vara på sitt väljarstöd så verkar det ju absolut gå väldigt snabbt i hockey. Men du illustrerar ju liksom det självklara. Alltså lagboken är ju inte helig. Vi bestämmer ju vad som ska stå i den. Och här har man ju gjort en tillfällig ändring så att man har lite mer tid på sig. Men om det här blir... invånarna på Gotland och myndighet var oroliga för att det här 20-årstillståndet kommer att förstöra grundvattnet.
Och inte hela Gotland, bara Slite.
Ah, okej, bara Slites grundvatten. Men grundvatten är ju ganska viktigt. Och då har man ju två stycken intressen som står mot varandra. Och då får man ju helt enkelt bestämma vilket som är viktigast.
Jessica, är du mest gotlänning eller mest sverigedemokrat i frågan om grundvattnet och Clementas tillverkning?
Ja, jag är ju från Slite. Jag får erkänna det. Jag är uppvuxen i Slite. Jag har jobbat på Cementa. Jag har sommarjobbat där som konstruktör faktiskt. Nej, men jag tycker att man får plocka på sig den rationella hatten även i den här frågan. Och det som fascinerar mig, och du frågade innan här, är det nu lugnt? Nej, så länge Miljöpartiet har inflytande över svensk politik, både miljöpolitik, näringspolitik och invandringspolitik, så är inte jag lugn en sekund. Det här visar så tydligt... att beslut sällan är genomtänkta, utan man springer. Oj, nu blev det uppmärksamhet. Oj, nu kan flera hundratusen jobb försvinna. Och jag tycker att Jakob Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, hade en ganska intressant tweet där han skrev i stort sett att gillar ni inte motorvägar så behöver vi heller ingen cementtillverkning, och då behöver ni inte rösta på, eller då rösta då heller på Miljöpartiet. Alltså, det vill säga, han säger då att vi kan lägga ner cementtillverkningen och vi behöver inte bygga fler motorvägar, och det är väl ungefär Miljöpartiets politik. Så att, men sen naturligtvis det är viktigt att ta hänsyn. Man måste kunna se också vad kan man göra åt grundvattenproblematiken, för den är ju såklart, den finns ju där och den kan man ju absolut inte negligera.
Vi går inte mer på djupet på det här, för det är ett kort ämne, och ett annat kort ämne är att SVT har porträtterat en socialdemokratisk politiker som har haft stort inflytande på svensk politik under flera decennier, kanske främst på 70- och 80-talen. Men på 90-talet krönte hon sin bana som riksdagens talman. Birgitta Dahl är det, och hennes liv och tid i politiken hade ett högt pris, säger hon i dokumentären.
Benen börjar darra och till slut hela kroppen, och att jag får svårt att tala. Och jag måste liksom andas djupt och... ja, övervinna det. Jag vill ju inte visa det för publiken. Och jag greps väldigt tidigt av en helig vrede och bestämde mig för att det skulle jag aldrig finna mig i.
Ja, om ni har sett det här, vad säger ni om programmet Birgitta Dahls heliga vrede, Dana?
Jag blev väldigt berörd, måste jag säga, på ett personligt plan, för att jag kan verkligen relatera till en kvinna som känner en helig vrede och som har mött och stött på mycket motstånd. Jag tänkte framförallt på när jag la förslaget om förbud mot icke-medicinsk omskärelse för småpojkar på Centerpartiets stämma 2019.
Och när du var aktiv i SUF på den tiden.
Precis, och det här var ett förslag som hade skjutits ner av partistyrelsen år efter år efter år, och den här gången vann vi med 67%. Och det var min första partistämma. Och jag såg så mycket kraft i den här kvinnan som på 20 års tid hade drivit igenom förbud mot barnaga, förbud mot våldtäkt i äktenskap,
daghem till alla, delad föräldraförsäkring. Hon var så cool att hon upptäckte att det hade skett en explosion vid Tjernobyl innan Sovjets styre i Moskva blev medvetna om det. Och hur hon behövde armbåga sig fram och hur hon straffades för det, men att hon sa, man ger aldrig upp. Och det var väldigt inspirerande. Sen så, ingen politiker kan ha en karriär på 40 år utan att göra några klavertramp. Och det har hon ju också gjort. Men jag rekommenderar verkligen folk att titta på den, för det där var en häftig kvinna.
Förutom det som du sa här så provocerade hon också med korta kjolar i Sveriges riksdag. När det dessutom fortfarande var ganska få kvinnor. Stefan, du har väl jobbat nära Birgitta Dahl?
Nej, det har jag inte gjort kanske, men jag har träffat henne några gånger. Men jag har jobbat i riksdagen och det tycker jag är en frihetlig del och en individualistisk del av hennes politiska gärning som jag tycker är värd mycket respekt. Jag respekterar också det lass hon drog i jämställdhetsfrågan, även om hon inte var ensam. Vi har en tidsanda och vi har många som har varit med i den kampen. Däremot så tror jag att den fråga som hon blev engagerad i, nämligen jämställdhetsfrågan, eller den som låg i tiden då, den gjorde att hon blev väldigt oresonlig, väldigt ideologisk som politiker. Hon var tvungen att slå sig fram och inte låta sig manövreras ut i riksdagen. Och det där tror jag färgade sen hennes försök att vara framgångsrik politiker i övriga frågor. Alltså när hon till exempel i kärnkraften inte var kanske tillräckligt lyhörd och nyanserad. Och heller inte i andra delar av politiken. Man kan säga så här, det svenska skolsystemet nu för tiden, eller betygssystemet, det säger att man ska vara fördjupad i sina kunskaper i ett ämne. Inte bara översiktligt kunna ett ämne, men man ska också kunna ämnet och prata om ämnet nyanserat. Och Birgitta Dahl hade sannolikt inte fått högsta betyg i nya betygssystem. För hon var en väldig politiker som väckte väldigt mycket känslor. Och på den tiden var det polariserat, fast på ett annat sätt. Vi pratar om helt andra tider. Där man trodde att politiken var lösningen på alla problem. Nu har vi kunskaper och andra verktyg. Individer löser många problem själv. Men polariseringen fanns ju där. Och hon bidrog ju till den. Men ändå, hatten av en rolig dokumentär.
Jessica Stengrud om Birgitta Dahl.
Jag har inte hunnit se dokumentären än, men jag hörde lite beskrivet här innan då. Jag förknippar ju henne med precis det som Dana nämnde. Det som verkligen har fört liksom jämställdheten framåt och liksom kvinnokampen som den var en gång i tiden och som min mamma även var en del av. Och det kan jag verkligen ha all respekt för. Men sen tror jag precis som du nämnde här att det blir för ideologiskt. Och där någonstans kan jag uppleva att socialdemokratin något årtionde eller två efter stannade upp sin intellektuella utveckling på något vis. Man blev för ideologiska. Det blev andra saker på agendan som rimmade egentligen illa med gammal socialdemokrati, tycker jag då. Men jag kommer gärna se den. Sen är det klart hennes uttalande om röda khmererna och folkmorden i Kambodja och sådär. Det visar väl också hur kanske vänstern har sett ganska nonchalant på vad som skedde på den tiden och kanske även efter dyningarna idag. Jag ska med glädje se den. Jag tycker SVT brukar göra väldigt bra dokumentärer för övrigt. Sådana här personporträtt. Intressant.
Innan vi går till avslutningen här så har det ju varit en sommar också i radion och i poddar och i mobiler och sånt där. Sommar i P1, alltid omdiskuterat, särskilt de senaste 20 åren. Var det något sommar som ni har fastnat för eller som är minnesvärt eller som man inte borde missa? Dana ser ut som att du framförallt är en riktig sommarslukare.
Nej, jag kan tycka det är mysigt. Och det finns ju onekligen en väldigt många intressanta historier att lyssna på. Mm. En som jag nämnde tidigare, det var Peter Karlsson som är vd och grundare för Northvolt. Superintressant. Han har ju också suttit som högchef på Tesla bredvid Elon Musk. Och nu så gör den här enorma satsningen i Sverige. Så det rekommenderar jag. En annan är Thomas Philipsson som är ekonom och Bakke som var Trumps främsta ekonomiska rådgivare under hans presidentskap. Och han ger en väldigt så här osvensk porträttering av Trump. Och jag tyckte det var uppfriskande. Även för oss som är lite Trump-kritiska. Sen så lyser det ju igenom väldigt mycket republikansk propaganda, så man får läsa lite mellan raden och ta det med en nypa salt. Men de två rekommenderar jag verkligen.
Ja, jag håller med om Tom, som man kallas. Thomas Philipsson håller helt och hållet med. Jag tyckte det var befriande att få en helt annan bild av Trump och faktiskt de bra saker han har gjort när det gäller den ekonomiska politiken till exempel. För det är ju någonting som svensk media har satt en liksom ära i att aldrig någonsin rapportera om. Så jag tyckte det var befriande. Undrar nästan om det var ett olycksfall i arbetet från P1-redaktionen att släppa in honom. Men jag tyckte det var, nej men det var intressant. Man får ta det för vad det är, men ja.
Mm-hmm. Ja, själv kan jag tipsa om Denise Rudbergs sommar där hon berättar om mamma och mormor och hela släkten. Det var djupt berörande. Och Mikael Lindgren, Grotesco-producenten Mikael Lindgren, som går igenom det mesta. Därmed så har panelen gjort sitt arbete denna vecka. Och jag tackar så mycket till Jessica Stegrud, sverigedemokratisk Europaparlamentariker sedan 2019. Dana Purkomelian, jurist, liberal debattör, skribent, och Stefan Stern, kommunikationsansvarig på Nordstjärnan och tidigare politisk tjänsteman för Socialdemokraterna, bland annat statssekreterare och planeringschef. Tack för idag.
Tack så jättemycket.
Tack så mycket.
Jörgen Wittfeldt har fortsatt på temat gängkriminalitet och skjutningar i Sverige. Det är del 2 av fredagsintervjun special. Och nu är det fokus på vapnen som kriminella i gängen tycks ha god tillgång till. Janni Sallinen är en av författarna till boken Vapensmederna. Han intervjuas, och ni hör också Joakim Söderström, före detta polis och nu vd för säkerhetsbranschen, om hur det kommer sig att skjutvapenvåldet har eskalerat. Och korta tips om texter på sajten som är nypublicerade. Sverige behöver en pragmatisk renässans av Kurt Lundgren. Könet är inget påhitt som vi kan göra oss av med, av Marcus Heilig, som är aktuell som medverkande i en ny tv-serie. Vem tar på sig ledartröjan i arbetsmarknadspolitiken? En text av Jonas A. Eriksson. Men nu är det dags att njuta av ledigheten, om man har en sån, och att klämma ut det bästa av sommaren, för den är ju verkligen inte slut. Och att om möjligt finna en väl avvägd mix av arbete, studier, samvaro, sömn och matlagning. Det är mitt sensommartips till er. Och jag har ett till. Tänk själv.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.